En podcast från Aftonbladet.
Boom, boom, boom. Swap, swap.
Härligt Sverige!
Tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi jävligt starka.
Äntligen så är det dags för Sveriges VM-kval. Och vad passar då bättre än att vi kör igång med en liten VM-kval-podd tillsammans med Erik Niva och Simon Bank. Det är ju kvällen innan en av de viktigaste matcherna som det svenska herrlandslaget i fotboll har spelat. Det kan vi ju slå fast.
Kan vi det? Alltså det är klart det är en stor match, det är klart en signifikant match och det är klart att det kommer bli en tonsättare för väldigt mycket stort och viktigt som väntar framöver. Men det var ju ännu viktigare när vi hade slutplayoff till VM 2022 mot Polen. Det var ju ännu viktigare när vi spelade EM åttondels förlängning mot Ukraina. Det var ännu viktigare när vi fan var i VM-kvart mot England 2018.
Jo, men det är många år sedan nu.
Ja, alltså det första av de där exemplen var väl dryga 3 år sedan. Så okej, okay, hur många är många? Jag ska inte sitta och slå ner ingången och liksom få det till att ja, men det är match bland andra, för det är det ju inte. Det är väl framförallt en kontrast mot att vi har spelat så väldigt insignifikanta landskamper så väldigt länge. Det är ju inte det att det var en hyfsat stor match för en halvår sedan och en riktigt stor match för 1 år sedan, utan det har ju varit en enda lång radda ingenting under en ganska betydande tid. Och där blir ju kontrasten stor, där har vi ju liksom någonstans ingången vi kan enas kring.
Alltså en grund att man förstår vad det handlar om lite grann. Alltså att en viktig fotbollsmatch, då förstår du exakt vad det är som står på spel. Här förstår man ju det någonstans, att det som står på spel är i förlängningen ett VM. Ett VM som är, när man pratar med spelarna och man pratar vid sinsemellan också, det finaste som finns i fotboll, det finaste som finns i hela jävla fotbollsvärlden är att spela fotbolls-VM. Och nu står Sverige 1 år ifrån, eller 5 år ifrån, att få spela fotbolls-VM igen. Och det var sannolikt inte igår, vi gjorde det.
Nej, 2 missade mästerskap. Mm. Det går inte att bli 3.
Nej, i synnerhet inte med tanke på hur allt bara utvidgas hela tiden och alla får vara med. Och ändå ska vi riskera att missa en fest där precis varenda halvdan nation får en inbjudan. Det är ju inte förenligt med där vi uppfattar att vi befinner oss. Vi tycker oss ha den mest spännande spelargenerationen sen 2006, 20 år sedan liksom. Och det är klart att avståndet mellan att ha tillgång till den spelargruppen befinna sig i ett läge där man bränner 3 mästerskap i rad, det är ju oförenligt. Det är ju ett glapp som vi aldrig tidigare haft. För ganska ofta, i alla fall under mitt liv med svensk fotboll, så har vi vetat ungefär vart vi har befunnit oss och hamnat ungefär där vi har tänkt oss. Vi har vetat när vi har ett lag för att gå till kvartsfinal i ett mästerskap. Vi har haft ganska hyfsad förståelse för när det kanske är tufft att överhuvudtaget kvala in, men just det här att känna att ja, men det här är ju spelare för en kvartsfinal i ett mästerskap och sen bara stå utanför och knacka på gång efter gång, år efter år, det är ju obekant. Jag liksom känner inte igen det. Jag var inte med 82 när Blåvitt vann UEFA-cup samtidigt som herrlandslaget missade EM. På den tiden fick ju ingen spela EM. Liksom. Det kändes som att det var ett negativt antal deltagarnationer. Det var -4 lag som ställde upp. Nu är det hela världen som bjuds in, hela världen tittar på. Vi har de här det måste bara hålla. Det måste gå. Det finns inte ett annat scenario.
Ja, min tanke är också att absolut den mest lovande spelargenerationen, eller näst bästa spelargenerationen på i 20 år i princip. Ja, det är samtidigt en spelargeneration. Tittar man på åldersstrukturen i truppen så har vi liksom världsstjärnor då som är 25 år och några år till. Vi har liksom nästa generation som också kommer som vi kanske inte hade för 20 år sedan med Lukas Bergvall, Yasin Ayari, Hugo Larsson och så vidare. Så att det är liksom ännu viktigare på något sätt. Alltså att de här generationerna i ett åldersspann mellan 27 och 20 i princip skulle få vänta 5 år till på att spela den finaste turneringen som finns. Det skulle kännas rätt och slätt fel.
Du har ju varit med landslaget. Även de här kvartarna som vi har fått se innanför presenningen ute på Bosön. Hur förberedda är de, skulle du säga? Vad är din känsla?
Alltså det mest uppenbara känslan tycker jag att man känner att det är speciellt. Att det här är inte Nations League med någon sorts luddigt.
Very important, Simon. Very important.
Everything is very important. The national team is always important. Och så vidare. Men det känns att det är annorlunda. Sen så är det ju en samling som har ramats in av Alexander Isak-affären och sådär. Det har varit internationell press på plats och det ställs mycket frågor kring de här miljardspelarna i den svenska truppen och så vidare. Men framförallt så det känns som att det är någonting alldeles speciellt, och det säger spelarna också. Isak Hien erkände ju att det känns inte som det brukar. Det känns som att det är någonting större och viktigare på gång. För att det är det helt enkelt.
Klarar de av det imorgon? Pressen?
Alltså pressen får de ju faktiskt lov att kunna hantera. Det är deras professionella skyldighet. Jag skulle bli häpen till förskräckelse ifall det är en svensk startspelare som går ut på planen och krampar ihop av att förväntningarna är stora. Det kan jag inte se framför mig. Klarar de av det strukturellt? Klarar de av det på så sätt att de faktiskt måste sitta ihop i defensiva omställningar? Det kan man ju inte säga sig vara säker på. Utan gissningen är ju att Slovenien förmodligen sitter samman på ett lite tydligare sätt. Medan det svenska landslaget har sina kvaliteter men också sina tendenser att bli ett väldigt utspritt och ganska sårbart lag. Och det är ju i det avståndet som resultatet kommer att visa sig. Det är avståndet mellan deras organisation och våra kvaliteter som matchen kommer landa. Och det är också ett ovant sätt att prata på. Det är inte vårt Sverige så som vi har vant oss vid. Vi kan vänja oss vid något annat. Det är inga problem. Så länge det blir bra så kommer vi ju känna oss väldigt bekväma med det. Men det går inte heller att runda om man just pratar om vad som är speciellt med just den här matchen. Är att den är större och viktigare än någonsin? Nej, men inte riktigt. Är det att våra spelare är bättre än någonsin? Nej, men inte riktigt det heller. Men är det just det här med att osäkerheten i ett sånt här sammanhang är större? Ja, men det är det för mig i alla fall. För jag kan inte säga mig veta. Jag tycker mig har rätt att förvänta. Ja, men nästan till kräva saker. Jag har rätt att kräva att de går ut och liksom, ja, klarar av att hantera pressen. Jag har rätt att förvänta mig nästan till kräva att de ändå har hållit på och bygga det här i 18 månader eller vart man nu ska då startpunkten och liksom tycka att ja, men då ska det hänga ihop vid det här laget. Sen finns det ju förmildrande omständigheter. Ja, men det är spelare som är indisponibla eller lite halvt urslag eller inte uppe i matchtakt, och Slovenien är för den delen. Ja, Tomasson öste ju på presskonferensen. De var inte bara excellent, de var väl även extraordinary, var de inte det? The Slovenian Wall, vad fan det var. Och visst, alltså Slovenien är ett kompetent lag, men ifall vi får våra förutsättningar, våra kvaliteter att haka i varandra någorlunda, ifall vi får liksom laget att bli någonstans i närhet av de enskilda delarnas totalsumma. Vi behöver inte se överträffa. Liksom, spela bara en match där var och en gör så att helheten blir någonstans runt baslinjen. Då ska det väl ordna sig.
Slovenien är favoriter, så som Jonas Tomasson sa på presskonferensen idag.
Alltså jag är inne helt på det som Erik säger också, att Slovenien är ett bättre lag än vad Sverige är. Alltså de är ett samspelt lag som är organisatoriskt, defensivt, tryggare, mer solitt. Och det är ju det som känns lite märkligt för oss som är uppväxta med ett helt annat Sverige. Jon Dahl Tomasson pratar om att han var nöjd med när man roterade laget nu under våren, de sista landskampen, för att man it looked like Sverige, som han säger. Och man vill bara säga att nej Jon, it did not look like Sverige. Sverige doesn't look like that. För att jag brukade skriva om under de här åren med Lagerbäck och Tommy Söderberg och allt vad det var, att Sverige var ett lag som liksom aldrig tog kort på 16, om den kasinoreferensen är bekant. Liksom.
Blackjack, va?
Man tog aldrig några risker.
Nu ens kort på 13, ärligt talat. Ja, på den tiden.
Europa Mike, kanske inte. Nej. Man tog aldrig kort på 16 i alla fall. Så säkert var det. Och det här Jon Dahl Tomasson, Sverige, ett landslag som pötter in väldigt stora summor på rött på rouletten. Och när det sitter, när det blir rött, då blir man rik, framgångsrik och snyggast i baren efteråt. Om det inte sitter, för det har man inte alltid gjort heller, man möter Luxemburg borta eller vad det kan vara, då ser man ganska dum ut. Så förhoppningen är att Sverige kanske kan vara allt det som Sverige har varit under Jonas Tomasson, men samtidigt kanske är lite det Slovenien är, det vill säga tryggt och solidt lag som sitter ihop. Ungern i Budapest nu i våras såg det faktiskt ut ungefär på det sättet, så att förhoppningen är att man har kommit så pass långt i utvecklingen att man både kan vara det där offensiva, frejdiga, fantastiska talangfulla laget, men samtidigt vara hyfsat solida i sin matchplan.
Och ska vi efterlysa konsekvens av dem, så får vi väl ändå ha konsekvens i våra metaforer. Är det blackjack eller är det roulette?
Ett kasino och två spel.
Ja, okej, är det så det funkar där inne?
Ja. Blackjack är ju 21.
Ja, exakt. Ja,
det har vi stämt, det slår vi fast.
Jag tror att Simon var nog med senast jag var på kasino.
Någon båt?
Nej, fan, gemensam bekants 40-årsfest. Var inte du med?
Kan tänka mig på kasino.
Ja, det slutade med att jag och Robert Laul, som fortfarande var ute i svängen på den tiden, frågade födelsedagsbarnet: du, det är inte för oss där. Är det okej om vi blir utslängda? Ja, men det är okej. Då reser vi oss upp, ställer oss på något bord och sjunger 34. Sen blev vi utslängda. Var inte du med då?
Det kan jag inte tänka mig att jag var med om.
Eller har du bara förträngt det?
Det kan jag i och för sig tänka mig.
34, Lin?
Nej.
Inte?
Nej.
Du förstår inte den?
Nej.
Herregud.
Jo, per. du har sjungit för mig.
Okej, okay, det har jag.
Det har du gjort.
Blev jag utslängd någonstans?
Nej, det var ju klart i bilen.
Ja, ja. Hela rasket rivas.
Nu är det slut på gamla tider.
Nu, ja, exakt.
Det är färdigt inom kort.
Exakt. Ja, nej, det var inte två spel för mig på det kasinot, det kan jag säga.
Rimligt.
Du tog kort efter 13.
Jag tror fan. Jag hade nog 20. Jag sa, fan, jag kör den. Då får jag ta mer kort. Får jag ta fler kort? Liksom? Ja, det, ja.
Okej.
Ja, där är vi.
Ja, där är vi verkligen. Men om vi går igenom det som enligt Sportbladets uppgifter är startelvan för imorgon. Då är det Robin Olsen i mål och det är ju bekräftat. Och det känns som ett bra och givet och tryggt val trots att han har flyttat hem till Malmö.
Ja, så det är det som är intressant med Robin Olsen. Att hans status i någon sorts allmänhetsögon har väl så här sjunkit sen man började se honom spela fotboll igen. Mellan landskamperna. Förut var det ingen som ifrågasatte Robin Olsen. Sen så spelar han i Malmö och så gör han en dålig match och så börjar alla ifrågasätta honom helt plötsligt. Han har ju fortfarande inte gjort en dålig landskamp, så det är ett fullkomligt logiskt val.
Så känner du med väl?
Ja, nej, inget att tillägga.
Och det känns som att Jon verkligen tryckte på det idag. För att innan har han ändå låtit Victor Johansson och Robin Olsen spela varannan match. Men så kommer det inte bli nu. Nu är det Robin som står där.
Så är det. Och det är klart att det finns en extra dimension i att laget i övrigt är så pass oerfaret och så pass obekant med den här typen av stridsmiljö, så det tror jag är ett oerhört tungt vägande skäl. Det hade gått att argumentera för att liksom, ja, men rent målvaktstekniskt och sett till olika dimensioner och egenskaper i spelet, ja, men då kan det bli en jämn diskussion och kanske till och med ett ganska svårt val. Men när du tar in vad Sverige har mycket av och vad Sverige har lite av och vad Robin Olsen har mycket av och vad Robin Olsen har mindre av, ja, men då kommer du nog komma fram till att, ja, det han har utöver sitt målvaktsspel, det är väldigt, väldigt nyttigt för detta landslag.
Och framför Robin Olsen så har vi då Gabriel Gudmundsen, vi har Hjalmar Ekdal och vi har lagkapten Isak Hien.
Ja, det är väl den mest odiskutabla lagdelen, för ja, det är ju de som finns. Det är ju liksom inte så att Axel Norén ska in och lira VM-kvalfotboll i morgondag. Det går inte att se framför sig överhuvudtaget. Och det är väl i och för sig kanske inte en treback som jag hade känt mig helt självklart bekväm med för 12 eller ens 8 månader sedan. Men Hjalmar Ekdal har ju haft ett väldigt bra 2025. Han har verkligen fått sin karriär på rälsen igen och är numera, ja, men ordinarie i Premier League. Och detsamma gäller Gabriel Gudmundsson, som dessutom tycks ha en förmåga att liksom kunna lösa en rad olika typer av uppgifter. Länge hade väl jag lite bilden av att, ja, men han är en ytterback som i grunden är bra framåt. Det som för evigt tycks kallas en modern ytterback. Mm-hmm. Är det sen 58, den typen av ytterback har varit moderna?
Ja,
ändå 70 år, vi pushar.
Som en lagom tweedkavaj ungefär.
Ja, det är väl kanske så. Men ja, han kan spela som en ytterback med ganska få defensiva plikter. Han kan ju även spela som någon sorts inneback med väldigt många defensiva plikter. Han kan vara inverterad, han kan gå brett. Ja, nej, men han funkar ju. De känner jag mig trygg med. Och ja, nu är det den treback vi har. Det är ju inte inte vår starkaste lagdel. Och laget är inte heller byggt för att det ska vara vår starkaste lagdel. Men ja, nej, det finns ju inga alternativ. Så det är bara att se till att det håller.
Men de kommer ju sättas på press imorgon.
Ja, det är alltså den stora frågan över hur mycket Sverige kliver. Alltså, de börjar ju stämma av med en lite annan balans under våren. Att det kanske ibland i perioder av matcher ska ligga lite lägre och så vidare, mer samlat och så. Men i grunden så är ju Jonda Tomassons fotboll den där man kliver på. Där Isak Hien liksom ligger på mitt inne och jobbar framåt därifrån snarare än bakåt. Och fördelen är väl lite att ja, han som ska leda det försvarslinjen, han är ju trygg med det här. Han har ju spelat så sedan han spelade i Vasalund i princip. Du ska stå längst bak, du ska lösa svåra uppgifter en mot en och så vidare. Sen är det fortfarande så att har det sett dundersäkert ut under lång tid i svenska landslaget? Det har det ju inte gjort. Men det sättet vi spelar på, det är de backarna som Sverige har. Så att det är bara att gilla läget och hoppas att de inte utsätts för alldeles för svåra prov imorgon.
Var det något annat i den här uppgiftslämnande startelvan som du reagerade på?
Jo, men alltså, börjar vi sen gå lite framåt i planen så händer det grejer, va? Apropå saker man kanske inte såg framför sig för ett år sedan. Ja, nej, men man trodde väl kanske inte att det skulle vara Bernhardsson på höger wingback. Alltså Daniel Svensson för ett år sedan var ju inte någon man bara liksom dundrade in i en startelva. Då var det ju också fortfarande liksom kontroversiellt runt Hugo Larsson. Så det hände ju saker med det här laget. Det har ju inte legat fast och stilla nu sen årsskiftet. Tomasson liksom, han låste det när vi gick in i skarpt kvalår 2025. Utan det är ju hela tiden fortfarande under ja, uppbyggnad, utveckling, utvärdering, folk faller ifrån, folk kommer till. Här var det väl överraskande, för jag har upplevt att han har känt sig så väldigt säker på och bekväm med vad han får ut av Ken Sema. Så hade väl nästan utgått från att liksom hattrick king Ken, han kommer ju få spela. Nej, tydligen inte, för ja, han flyger väl inte i Paphos direkt. Och Bernhardsson har ju sett jävligt bra ut när han har fått sin speltid. Daniel Svensson är ju numera jätteetablerad i Borussia Dortmund, och apropå liksom vara multifunktionell och klara av olika grejer, så är det ju oerhört imponerande hur han lyckas med det. Så skickliga spelare, det är ju Bundesliga vi återvänder till när vi går igenom de här. Att liksom Saletros och Ajari skulle spela, det såg jag för ganska givet. Jag kunde inte se något annat än att Ajari skulle också knuffas framåt som tia. Men ja, skulle det bli Jesper Karlström eller skulle det bli Ken Sema? Ja, vad finns egentligen där ute till höger? Ah, det blev Tyskland hela vägen. Det blev Kiel och det blev Frankfurt och det blev Dortmund. Och här står vi med det. Och ja, det är väldigt, väldigt bra spelare med väldigt spännande egenskaper. Men det är ju inte så att man just bara bockar av en landslagselva i raden. Alla Lagerbäck kör samma lag igen. Det är inte där vi befinner oss.
Också väldigt få av dem som man kan säga så att ja, men den där spelaren har gjort en sån definierande, dundertrygg, säker, 100% landskamp. Det är knappt, alltså, tittar man på hela laget så, men Robin Olsson har förstås gjort ett gäng av dem. Vito Gyökeres har gjort det. Anton Saletros utifrån kraven på honom har gjort det. Yasin Ayari kanske har varit där uppe. Resten är ju sådär, ja, det är duktiga spelare, de är bra spelare, de har en enorm högsta nivå i sig, men har de visat över tid i landslaget? Nej. Har de visat det ens i 90 minuter i landslaget? Nej, kanske inte det heller. Och det gör det ju så oerhört spännande på något sätt också.
Vad tror ni sen om Elanga och Gyökeres där uppe då? Är det en bra kombination?
Alltså, man kollar på deras fysik och så hamnar det att ja, men Gyökeres möter och skarvar och Elanga stick. Men Gyökeres är i grunden också en spelare som gärna löper, så det är inte helt självklart så att de är optimerade i att de kompletterar varann och sådär, och även om de hade gjort det där är det också okej, okay, men hur mycket de spelar tillsammans då? Det är inte så heller att ja, men de har 18 landskamper, nu kör vi en 19, utan jag vet inte, har du i huvudet hur mycket eller hur lite de faktiskt har spelat ihop?
Det är inte jättemycket. Nej, det är inte. Som ett rent anfallspar på det sättet.
Nej, Elanga har ju liksom inte haft så många chanser i den rollen och spelar ju inte så särskilt mycket i sin klubblagsvardag, så det är ju bara att addera även dessa namn och denna del av planen till den här övergripande osäkerheten. den här förväntan absolut och den här förhoppningen om att det kan bli jättebra, men också vetskapen och förvissningen om att det kan ju falla rätt platt. Det är inte otänkbart att säga att i 61 minuten så är det Elangas nummer på tavlan, det har liksom inte klickat mellan honom och Gyökeres, och så finns det a game changer någonstans att ta till. Så kan det ju bli.
Kom Alexander in, ja.
Alltså jag tror inte att de spelar honom om det inte behövs. Alltså sådär. Gör Sverige, alltså det är 1-0, 2-0 till Sverige och en halvtimme kvar, känns säkert på att han kommer in nödvändigtvis. Jag tror att han kanske mår bra av att få träna lite lugn och ro till sin match mot Kosovo. Men återigen då, han är the game changer. Det är klart att skulle de vara i ett läge de behöver spetsa laget, så klart att det finns inte mycket bättre än Alexander Isak att sätta in.
Slovenien kommer gå all in.
Ja, de
lika
måste ju. Men det är ju på ett sätt tillbaka till det havererade 1980-talet då kvalgrupperna var mindre. Alltså Sverige gick ju till 1978 VM, det var väl en kvalgrupp med 3 lag. Och i grunden en sån här situation där man växte upp med att du kollar på gruppen, du har en eller två huvudkonkurrenter, du får inte förlora hemma. Du får inte förlora. Det får inte komma någon portugis med svarta handskar och mål på Råsunda, då är det över. Det får inte komma någon rumän och dra in en straff och liksom hämta med sig dubbla poäng från nationalarena. Men då är det slut. Så är det ju lite för Slovenien. Förlora Slovenien imorgon, de är inte borta, men det är ju rätt mycket där de ändå hamnar. Förlora Sverige är ju jätteilla, men det är inte kört. Så det är väl ungefär ingångsvärdena, skulle jag ändå säga.
Men det är spännande. Alltså det är länge sedan man kände så här inför en landslagsmatch.
Jag tycker om det jättemycket. Om vi låter som att man ska måla fan på vissa väggar och sådär, så är det för att det finns stora osäkerhetsmoment. Men jag under veckan har jag känt ett behov att också omfamna den här liksom positiva känslan som finns kring landslaget.
Berätta mer om hur du placerar detta i din personliga utveckling.
Nej, det är en mognadsprocess, Erik.
Omfamnande.
Det är inte så jäkla ofta som man får chansen att känna så där. Och någonstans så, min bild av lag och tränare med, som bygger lag till sin egen avbild är så att jag vill se att de har en tydlig idé och att de vet hur de kommunicerar den idén till spelarna och utåt också i någon sorts offentlighet. Att man följer sin plan helt enkelt. Och när de väl gör det så behöver jag köpa idén och planen och analysen fullt ut. Jag har respekt för den. Och för Jon Dahl Tomasson så har jag den yttersta respekt just därför. Tror jag sen att det är en tanke och ett sätt och en självbild som flyger när man möter Portugal på bortaplan eller Frankrike eller Tyskland? Kanske inte. Men den dagen, den sorgen, fram till dess får man väl, eller framåt minst till imorgon kväll, så får man väl försöka omfamna den positiva känslan att Sverige har en fantastisk fotbollsgeneration, en fantastisk fotbollsgeneration på gång. Man har ett spännande spelsätt. Så låt oss hoppas att det håller.
Ja, jag tycker ju också någonstans att det är befogat att se utgångsvärdena för vad de är. Spelare för spelare, liksom generation mot generation, 11 mot 11. Och därutöver liksom historik mot historik, tradition mot tradition, förutsättningar mot förutsättningar. Alltså, vi är ju Goliat. Och vi står mot David och han kan stå där och svinga med sin lilla slangbälla och sin stenslunga. Ska ju ändå inte tillåtas att åsamka oss så mycket skada. Liksom, vi har ju alltid spelat den typen av kort själva genom åren. Att ja, men titta, förr i tiden, vi är bara 8 miljoner invånare. Vi hade så här få spelare och vi hade så här lite träningsmöjligheter uppe i norr. Och liksom, vi hade mittfältare som kanske harvade på någon bänk i något mittenlag i någon mittenliga. Och ändå kunde vi ibland liksom välta lite kärror och övervinna lite odds. Sloven, det är 2 miljoner här. Slovenien, ja visst, de var i EM senast, men dessförinnan var det ett bra tag sen. Slovenien, ja men de har Šeško och de har Oblak, men därutöver är det ju inte så mycket individuell kvalitet. Det är Bjoll som liksom är i Leeds, men han har liksom Gabriel Gudmundssons typ av status. Det är ju i jämförelse en lille putt. Och sen tror jag att både jag och Simon ibland har liksom den tendensen som gränsar till en sjuka, att man anstränger sig lite väl mycket för att respektera alla motståndare för att man är fascinerad av deras historia och deras historik och tradition. Men liksom, se saker för vad de är också. Det är klart att Sverige på väg mot ett VM som vi behöver så oerhört mycket ska besegra Slovenien. Sen kan man ju laborera med de olika liksom förutsättningar som är specifika för kvällen och olika lagdelar, men i grunden det är klart att Sverige ska slå Slovenien. Dejan Kulusevski har som fasta uppfattning att vi ska bli ett av världens bästa landslag. Där ligger ribban. Det här är kvalhöjd, det är inhoppning på 2,18 och vi ska hoppa 2,45. Det är inte lätt. Inte utifrån där vi har befunnit oss. Så man kan inte ta saker för givet. Men det är ingen jättehög höjd. Klarar vi inte det här, då blir det kämpigt framöver. Klarar vi det ska vi inte sväva iväg. Men just att ja, det är Stefan Holm eller Patrik Sjöberg, om vi ska vara sådana, som ska liksom kvalhoppa på en nivå som man rätt mycket ska klara med förbundna ögon ifall man bara har kunnat sköta det man borde göra fram till den här tävlingen. Vi är inte riktigt där. Vi kan inte ta saker för givna. Det är så mycket som hänger i luften. Men det är klart att vi ska vinna. Utifrån vilka vi är, vilka vi har varit, framför allt vilka vi vill att vi ska bli. Klart att vi ska vinna.
Då avslutar vi med att omfamna det som är spännande och att vi förhoppningsvis då, det svenska landslaget, klarar att hoppa över kvalgränsen. Mm. Mycket bra. Tack så jättemycket för ikväll.
Och tack.
Tack och bock.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.